Det blir allt mer vanligt att ESG är en faktor som påverkar deras rörliga ersättningar. Det är ju väldigt bra. Men samtidigt så måste man ju tänka som aktieägare att säkerställa att de ersättningar som betalas ut till ledningen får vi liksom riktigt mer bang for the buck här.
Det här är podden som handlar om valmöjligheterna kapitalägare som pensionsbolag och fonder har för att göra nytta och ta ansvar. Ägarpodden från AP7. Och jag heter Mikael Lindhök och är kommunikationsstrateg på AP7. I dagens samtal ska vi djupdyka i svensk ägarstyrning. Hur svenska bolag styrs med familjer och svenska utländska institutionella ägare. Och dagens gäst är en av de som suttit i flest valberedningar i Sverige. Varmt välkommen Johannes Wingborg, ägarstyrningsansvarig från Länsförsäkringar.
Tack så mycket, Mikael.
Lovade jag för mycket att jag sa att du har suttit i flest valberedningar i Sverige? Vill du ta i lite här?
Ja, nej, men det i vart fall de senaste åren. Men det finns ju många som har suttit under många års tid och ingått i valberedningar. Så att det finns nog de som har suttit i fler valberedningar än mig. Men tittar man kanske på de absolut senaste åren här så är jag nog en av dem som har suttit i absolut flest valberedningar. Senaste 5 åren.
Mm. Och nu sitter vi här i september. Som ägarstyrningsansvarig, vad har du gjort hittills idag?
Jag har faktiskt hunnit med ett valberedningsarbete eller ha ett möte i en valberedning här på förmiddagen innan.
Ja, och det är inför en stämma i vår då, eller? Är det så det funkar?
Ja, det stämmer. Ja, så vi hade ett första konstituerande möte vi haft där vi har dragit igång
så arbetet. Man bara hoppar rakt in. Man börjar alltså arbetet redan nu på hösten och sätter lite formerna inför...
Ja, men det stämmer. Många bolag har ju avstämningsdag sista juli eller sista augusti eller det sista september ofta då. Om man tittar på vilka de största aktieägarna, de erbjuds att vara med i valberedningen.
Du jobbar som sagt på Länsförsäkringar. Och jag menar, som privatperson kan man ju tänka att Länsförsäkringar, det är ju där kan jag ha min hemförsäkring och så vidare. Du jobbar specifikt på Länsförsäkringar fonder.
Ja, det stämmer. Länsförsäkringar fondförvaltning. Och vi har 38 olika fonder, allt från aktiefonder till blandfonder och generationsfonder och aktivt förvaltade aktiefonder och också indexfonder. Och vi förvaltar ungefär 320 miljarder kronor, varav 80 miljarder ungefär är på Stockholmsbörsen.
Ja, okej. Och då är det då som ägarstyrningsansvarig så tar du hand om ägarstyrningen såväl för indexfonder som för aktivt placerade fonder?
Ja, egentligen gör vi ingen skillnad i den bemärkelsen på våra fonder. Men det är klart att vi fokuserar ju vårt ägarstyrningsarbete på de bolag där vi är stora ägare. Och det blir ju naturligt då att de bolag där vi har aktivt förvaltade fonder så har vi normalt sett också en större andel i bolaget som vi äger. Och därmed kan påverka mycket mer. Större inflytande i de bolagen.
Just det, för där är det viktigt att upp mer än om ni bara hade ägt i linje med Stockholmsbörsens index då.
Något... Ja, då hamnar man väldigt långt ner på ägarlistan. Ett sånt bolag där det bara är en indexfond som äger bolaget.
Mm, jag förstår. Men då, om vi går över på det här, det jag gärna vill prata lite mer om, det är det här med valberedningsarbete. Det är ju lite så framförallt här i Sverige man ser att ägare tar ansvar i hur man ska påverka och styra bolagen. Ni sitter ju inte i styrelserna utan ni sitter i valberedningar. Beskriv begreppet valberedning.
Ja, men valberedningen är ett organ som har till uppgift att lämna ett förslag till nästkommande årsstämma rörande vem ska vara stämmordförande, vilka ska sitta i styrelsen och deras arvodering, men också då revisor och revisorsarvoden.
Mm. Och framförallt är det här med att hitta styrelsemedlemmarna, antar jag då, eller?
Ja, men det är klart att det är, liksom, styrelsen är ju nog skulle jag säga den viktigaste frågan utav det här då. Det är att säkerställa att man har rätt styrelse i bolaget för det här unika bolaget.
Jag förstår. Och för en lekman så låter det ju ganska logiskt att ja, men de som äger bolaget pratar ihop sig, de här ska sitta i styrelsen. Men jag antar att det är lite mer systematiserat än så.
Ja, men jag vänder mig lite grann mot det här att det pratar ihop sig. Det är klart att det finns en väldigt strukturerad process till när det gäller valberedningsarbete i börsbolag. Mm. Så att vi har ett ganska tydligt körschema för det, hur det här ska gå till.
Hur ser det ut ungefär?
Nej, men det är, normalt sett då så är det att styrelsens ordförande kontaktar de tre, ibland de fyra största aktieägarna i bolaget och frågar om de vill ingå i valberedningen. Och då kan man ju välja att tacka ja eller tacka nej. De flesta aktieägarna i min bild tackar ja till att ingå i valberedningen, men det finns de då som tackar nej. Vi normalt sett tackar alltid ja till det. Och sen så sammankallas vi till ett möte tillsammans med styrelsens ordförande som också ofta ingår i valberedningen. Så att det är då styrelsens ordförande och då till exempel de tre största aktieägarna som utsett varsin representant i valberedningen som utgör valberedningen. Och vi då inom gruppen ska utse en ordförande som är, kan man säga, projektledare för det här projektet att leverera ett förslag till årsstämman. Och vi arbetar helt och hållet på årsstämmans uppdrag. Och det brukar vara så att vi intervjuar, sätter oss ner enskilt med varje person i styrelsen och samtalar med dem. Hur fungerar styrelsearbetet? Hur fungerar styrelsens ordförande? Vad kan eventuellt bli bättre? Vad är det som fungerar bra? Vi får också intervjuar oftast också vd, ibland också revisorn. Och vi får också, brukar också få en föredragning kring styrelsearbetet från styrelsens ordförande och får också ett inspel från vdn kring bolagets situation för närvarande och utmaningar framåt. Det ska också göras en styrelseutvärdering som då styrelsen gör, som är en skriftlig normalt sett då, som vi får ta del av. Där de har svarat på en stor mängd frågor kring hur styrelsearbetet fungerar. Vad som fungerar bra, vad skulle kunna fungera bättre, vad är styrelsen svag på, vad är den stark på, etc. etc.
Så det där låter som att valberedningens arbete, det är ganska närkopplat ändå med strategierna i bolaget, för att redan uppe i valberedningen så hittar man riktningen på vart bolaget ska.
Ja, men absolut. Vi måste ju fundera kring vad har bolaget för utmaningar framåt och säkerställa att vi har en styrelse i bolaget som matchar det behovet. Mm. Så det är absolut, så är det.
Mm. Okej, och det är alltså valberedningen. Men berätta, vad är styrelsens uppgifter då?
Nej, men styrelsens huvuduppgifter det är att sätta bolagets mål och strategi och fungera som ett kontrollorgan också till vd. Och sen ordföranden har ju ett väldigt viktigt jobb som att vara coach och mentor till vd och ett stöd för till vd har ju hela styrelsen en uppgift att vara också.
Och vad ser du för trender inom det här med valberedning och generellt svensk ägarstyrning när ni sitter och jobbar i de här olika styrelserna?
Nej, men en fråga som är mer, ja, en trend, det är ju ESG generellt kan man väl säga här i samhället, och det är ju givetvis så att det här är också en fråga som vi tittar extra mycket på nu i styrelserna när det gäller kompetensen kring det. En annan fråga som uppe, vi är ju stora ägare i många fastighetsbolag och det är klart att finansieringsfrågor har ju de senaste åren varit väldigt mycket fokus på i fastighetsbolagen. Så vi har ju jobbat väldigt mycket aktivt med att säkerställa att det finns en god finansiell kompetens i styrelserna. Det har vi alltid tyckt är viktigt förstås. Men senaste åren har det varit extra viktigt skulle jag vilja säga. En fråga som är uppe givetvis har varit under lång tid som jag har jobbat med det här, det är då andel kvinnor i styrelsen. Där vi har aktivt arbetat för att, från vår sida för att försöka få upp andelen kvinnor i styrelser. Där har ju kollegiet en ambition om att svenska börsbolag, där ska det vara 40% av det minst representerade könet. Och det handlar om följ eller förklara. Så når ett bolag inte upp till 40%, då måste man förklara sig till aktieägarna varför på bolagsstämman. Varför når man inte upp till 40%? Och det kan ju finnas förklaringar till det.
Och men går det åt rätt håll då med kvinnlig representation?
Ja, men vi ser ju att sen 2014 så har andelen kvinnor ökat från ungefär 24% upp till ungefär 38% när det gäller de bolagen där vi har varit ingått i valberedningar. Mm. Tittar vi på Stockholmsbörsen som helhet så ser det ut som att det är 36% idag av alla bolag på Stockholmsbörsen som är kvinnor. 36%. Tittar man på de större börsbolagen som är på large cap-listan, där ligger man över 40%. Medan i de mindre bolagen, där är det ett lägre genomsnitt. Men vi ser ändå att det planar ut lite grann nu. Vi har sett en stark kraftigare ökning tidigare och nu har det planat ut sista åren lite grann. Mm. Så att vi behöver arbeta mer aktivt med frågan. Och vi jobbar på flera sätt med det från vår sida. Jag skulle säga så här att en viktig del av det här är att säkerställa att när vi letar efter en ny kandidat, att vi säkerställer att vi har många kvinnliga kandidater i processen som vi tittar på. Och då sätter vi upp olika liksom kriterier för vad det är för person vi söker. Då kanske vi måste anstränga oss lite extra för att hitta bra kvinnor. Men min uppfattning är att man kan hitta bra och duktiga kvinnor. Men man måste ibland kanske anstränga sig lite extra för att hitta de här kandidaterna. Men sen så är också det så att vi vill alltid föreslå den mest lämpade kandidaten. Så att vi kommer inte liksom att göra avkall på någonting bara för att liksom uppnå en jämställd styrelse.
Så det är inte kvotering på det sättet?
Nej, det tycker jag. Jag är lite försiktig med det. Jag tycker man verkligen ska anstränga sig för att hitta duktiga kandidater.
Men du, om man ser på valberedningsarbetet, vad skulle du säga karaktäriserar när det är riktigt lyckat? Vad är förutsättningarna för att det ska vara ett lyckat valberedningsarbete?
Ja, jag tror att det är väldigt viktigt som valberedare att ha en väldigt god kunskap om bolaget. Att verkligen lära känna bolaget, det är oerhört viktigt. Och vi som aktieägare, vi följer ju bolaget och har följt ofta bolaget under lång tid. Jag och mina kollegor då, som är förvaltare, som har ansvariga för investeringen. Vi har ju förstås en god kunskap om bolaget. Men vi lyssnar ju också på vad analytiker och aktiestrateger tycker om bolaget för att få liksom en uppfattning om hur liksom aktiemarknaden ser på bolaget. Och där försöker jag också ha med mig in i valberedningsarbetet att ha en förståelse från vad tycker aktiemarknaden om det här noterade bolaget. En annan viktig sak här tycker jag det är att vi har ett nätverk av duktiga kandidater. Det är personer som hör av sig till mig och meddelar att de är intresserade av styrelsearbete och sådär. Så att man har liksom byggt upp under lång tid ett nätverk av kandidater. Speciellt inom fastighetssektorn har ju vi byggt upp genom att vi är stora ägare inom fastighetssektorn.
Om man ser i övriga samhället, och jag tänker på Vipapper 7, vi är ju en global indexfond, jobbar mest internationellt med vår ägarstyrning. Då är det ju mycket ESG-frågorna i form av klimat, biologisk mångfald och de delarna. Vad skulle du säga, när du säger att man ska ha rätt person, det är inte så enkelt som att det handlar bara om att sätta in ESG-personer, det är inte bara sånt som ni söker. Berätta, hur går tankarna med helhetsbilden?
Till att börja med, vi måste ju titta på det unika bolaget och vad de har för behov och vad har vi för verksamhet där. Och det är ju sällan vi kommer in med ett vitt papper, utan det sitter ju redan ett antal duktiga personer i styrelsen redan från början. Men sen kan det ju vara så att man gör en förändring av strategin, kanske någon person av någon anledning inte vill fortsätta i styrelsen etc. Så man vill göra en förändring. Och då handlar det om att sätta upp en kravspec på vad det vi söker för någonting här. Och sen att försöka hitta en sån lämplig kandidat. Och det är också frågor som man ställer sig, till exempel styrelseordföranden är oerhört viktig i bolaget. Om styrelseordföranden skulle sluta, vad har man då för successionsplaner här? Finns det någon annan i styrelsen som kan ta över den rollen? Sådana saker är också oerhört viktigt att ha med. Och sen gäller det då att ha liksom en mix av olika kompetenser och erfarenheter i styrelsen som matchar bolagets behov.
Men om man ser, det här är ju ägarpodden som handlar lite på den filosofiska frågan om hur tar kapitalägare ansvar och framförallt kanske för hållbarhetsfrågorna, men generellt så förstår jag, det här är ju verkligen ett ansvar om man sitter i valberedningar. Hur skulle du säga att trenden är kring ESG-frågorna då? Hur har det påverkat valberedningsarbeten?
Nej, men vi försöker hitta personer då som har en kunskap och förståelse om ESG, men jag är Vid några fåtal tillfällen har vi tagit in personer som är mer liksom specialister eller experter inom hållbarhetsområdet. Och då har ju varit kanske man vill göra en förflyttning i det enskilda bolaget kompetensmässigt. Och bolaget vill göra en större förflyttning. Men normalt sett så vill jag säga det att då handlar det mer om att ha personer som har vd-erfarenhet eller från andra typer av ledande befattningar. Men har en god förståelse för det här och hur det integreras i affärsmodellen. Snarare än att ha experter. Jag är lite försiktig mot att ta in experter i styrelser. Det är snarare att ta in personer som kan se till helheten och som har erfarenhet att vara... har haft resultatansvar och drivit större organisationer och större företag och kunnat leverera aktieägarvärde historiskt.
Så det betyder, om jag förstår det rätt, att när man ser på svenska styrelser så är det lite mer att den där frågan måste spegla allas perspektiv i styrelsen mer än att det bara är en individ som ska vara ESG-representanten i styrelserna?
Ja, ingen kan liksom luta sig tillbaka och säga så här, nej men de här frågorna är inte mitt område, nu, det här tar inte jag ansvar för, utan styrelsen ansvarar för helheten, alla beslut som tas ju kollektivt. Och sen är det klart att man har olika styrkor på olika områden, men man måste ta ansvar för helheten. Och det är viktigt att det finns personer i styrelsen som har erfarenhet av att leda större organisationer och kunna leverera aktieägarvärde till aktieägarna.
Men märker du att de valberedningar ni sitter i, de kontakterna ni har med styrelser, att ESG-frågorna, de är top of mind bland många svenska styrelser?
Ja, men absolut, det är det ju. Dels är det liksom rena... liksom, rapportering och det är nästan att det hamnar liksom i revisionsutskottet, den delen. Men sen den andra delen är ju mera hur man liksom anpassar hela verksamheter och integrerar det här i affärsmodellen.
Så, och vad är drivkraften där då? Bolagen känner att det här ger verkligen affärsnytta då, eller?
Ja, absolut. Ja. Ja. Så är det.
Ser du några andra trender när det gäller ESG-frågan i ert valberedningsarbete?
Kanske inte just i valberedningsarbetet, men jag skulle säga i ägarstyrning rent allmänt då, så är det väldigt vanligt med att, eller det är allt fler bolag som börsbolag som för in ESG-parametrar i sina incitamentsprogram, och det är någonting som vi tycker är väldigt positivt. ABG kom ut med en rapport här bara för några veckor sedan från deras strategiteam som har tittat på det här med incitamentsprogram till ledning, och där visar sig att 65% av de största bolagen, 100 största bolagen i Norden, de har ESG-faktorer i sina incitamentsprogram som alltså påverkar ledningens bonusar och ersättningar.
Och det där är ju jätteintressant, för det där blir ju lite så här, det man mäter, det är den riktningen man får folk att springa i. Hur vet man att man mäter rätt ESG-parametrar, eller vad finns det för aspekter kring att man har ESG parametrar som man mäter på?
Nej, men till att börja med vill jag säga att det är väldigt positivt att man får in det här i incitamentsprogrammen, förstås. Mm. Men sen finns det ju också, tycker jag, precis som med alla andra incitamentsprogram, man måste titta på det här väldigt noga som aktieägare, för det handlar ju om aktieägarnas pengar som de facto vi pratar om här. Så att man inte hamnar i en situation där dels att man har mål som kanske inte är relevanta för det här bolaget, som man har de här incitamentsprogrammen, så även om det är ESG-mål så kanske inte det liksom påverkar, har särskilt stor till exempel påverkan om det är ett miljö eller klimatrelaterat mål som då kanske inte liksom har så stor påverkan för det här bolaget.
Så det är ganska materialitet
som måste finnas i de här, och där kan det faktiskt finnas bolag som har gått fel. Mm. Så vi måste liksom, man måste titta på det här, vara observant på det och kolla att det verkligen är rätt mål som man mäter här. Och den andra delen, det är också att det är tillräckligt utmanande mål, så man inte liksom, det handlar om att ledningen får en fri lunch här.
Mm. På vilket sätt då?
De är inte tillräckligt utmanande, inte tillräckligt, liksom, man har inte spänt bågen tillräckligt hårt helt enkelt.
Utan man får en bonus för något man redan nästan har klarat av.
Ja, precis. Ja. Eller det är väldigt lätt att uppnå det. Och sen finns det ju också det här med mätsvårigheter på området. Det är ju lättare när det gäller finansiella mål att mäta saker och ting. Mm. Vinst i kronor och ören och return on equity etc. Det här är mycket mer lätt att mäta. Och det är med icke-finansiella mål är ju lite svårare. Men som sagt, var vi jättepositiva till den här inriktningen. Vi ser att fler bolag har det här i sina, både i sina kortsiktiga incitamentsprogram men också i sina långsiktiga incitamentsprogram till de anställda.
Och sätts de här incitamentsprogrammen, de sätts av styrelsen eller är ni redan i valberedningen med och påverkar hur de ser ut?
Valberedningen har ju inget inflytande egentligen i sig. Det ingår liksom inte uppdraget att arbeta med incitamentsprogram, utan det är ju en styrelsefråga.
Mm.
Och när det gäller långsiktiga incitamentsprogram som är aktiebaserade, då ska det till och med upp på bolagsstämman som en beslutspunkt. Och då räcker det med att 10% av aktieägarna röstar emot det här förslaget, då faller det. Eller röstar avstår, så måste alltså ha 90% stöd. Så att många bolag är väldigt angelägna om att förankra de här förslagen hos aktieägarna innan, hos de större aktieägarna. Och ha oss lite grann som bollplank i det här. Och ju större aktieägare man är, ju oftast tidigare i processen kommer man in och kan liksom vara med och påverka det här mera.
Så det blir en tydlig koppling ändå mot alltså, ni som institutionella ägare eller ägare, att man kan ha en effekt på, det här är ytterligare en nyckel man kan vrida på vad det gäller hållbarhet och så.
Absolut, mm. Och just det här med att det krävs så stort stöd på stämman som 90%, mm. Så innebär det att vi, en eller ett par större liksom aktieägare kan, även om de äger kanske bara 5% av bolaget, så kan de faktiskt stoppa förslaget genom att alla aktieägare kommer ju heller inte till stämman och röstar.
Just det. Mm. Hur ser du på den här aspekten kring att det här med att sitta i valberedningar är ju då generellt de största ägarna som sitter. Men ni ska ändå ta hänsyn till alla aktieägarnas bästa. Ni gör inte jobbet bara för vad LF gynnas av.
Nej, det är en väldigt viktig aspekt du tar upp där faktiskt. Det vill jag verkligen poängtera. Att det är ett uppdrag som man gör för bolagsstämman. Bolagsstämman är uppdragsgivare. Då måste man ta hänsyn till alla aktieägare. Det är också viktigt att liksom man har en stark integritet i det arbetet. Och att man är öppen för andras förslag också. Och inte tänker att jag vill få in min kandidat eller något sånt där. Utan men det handlar om att om någon annan kommer med något bra förslag så ska man se att ja, men det låter väldigt bra och stötta det förstås. Det låter ju kanske självklart det här, men det är klart att det kan ju finnas aktieägare som har liksom att de ser till, liksom, till sitt ibland.
Mm. Men är det så ofta, bilden jag har av valberedningar är som sagt, det är de 3-4 största aktieägarna inklusive ordförande, va? Eller,
ja,
så sitter. Och sen kommer man ganska mycket överens om det. Det är inte, här är min kandidat och här är min.
Nej, det är riktigt. Jag hade lite den bilden innan jag började arbeta med det här. Att det var liksom att det handlar om att få in sin kandidat. Mm. Liksom att det var person som sitter i styrelsen. Men så är det inte. Utan man måste se till helheten här.
Och det är ganska självgivande om man har varit med ett tag, antar jag. För att det gynnar ju alla aktieägare om det blir en kompetent styrelse.
Absolut, och där vill jag också betona det här med att det är väldigt bra att större aktieägare tar plats i styrelsen och finns representerade i styrelsen. Och det är ju något som kännetecknar faktiskt den svenska bolagsstyrningen, att det är många stora aktieägare som själva sitter där eller att deras arbetsgivare äger en stor andel utav bolaget och därmed i kraft av det så sitter man i styrelsen och de gör ju ett fantastiskt bra jobb.
Mm.
Men det är bra den här mixen utav oberoende ledamöter och vad vi kallar för beroende ledamöter i styrelsen.
Just det. Och om man ser på valberedningsarbetet, ni får ju ingen ersättning eller någonting. Är det självklart att man, jag drar ett lass för övriga aktieägare eller hur funkar den, antar att det är någon sorts praxis mer, att man tar den för laget om man är de stora ägarna?
Ja, vi har ju ett stort ägarintresse i bolaget och går bolaget bra så gynnas ju vi genom att gynnas ju våra fondsparare och jag får ju en lön utav Länsförsäkringar.
Just
så
det.
Att därigen så har jag, det här ingår i mina arbetsuppgifter.
Mm.
Så är det.
Ja. Och om man ser på svenska börsbolag, det har ju blivit mer och mer utländska indexfonder också som äger. Det har varit en debatt ibland. Tar de något ansvar eller inte? Är det en komplicerad fråga det? Vilka som tar valberedningsplatser eller inte?
Min bild är att de flesta stora aktieägare tar ett ansvar, ingår i valberedningen. Men sen av olika skäl finns det de som avstår förstås. Och jag har väl ingen liksom jättetydlig bild av vad det beror på. Men det kan vara av legala skäl som man inte tar på sig det. Det är också ett nordiskt fenomen det här med valberedningar. Det finns ju Sverige, det finns i Norge också och det finns i Finland. Men i övrigt så är det liksom någonting som inte man är bekant med också, som gör att man kan vara lite försiktig med att kliva in i det där som man inte är van vid. Och det är ofta då utländska aktieägare.
Har det skett någon forskning eller har du sett någonstans kring att, som du säger, att det här är ett nordiskt fenomen? Finns det någonstans att det här med valberedning, det är en nyckeln till att de svenska bolagen är väldigt välskötta? De nordiska bolagen är väldigt välskötta? Alltså, har man sett någon effekt av det här styrsystemet?
Nej, men det vi vet det är ju liksom, att Stockholmsbörsen har ju presterat väldigt väl jämfört med många andra börser över hela världen. Om du tittar på, lite beroende på vilka tidshorisonter du har, men ju längre tidshorisont du har, då kommer du se att, bortsett kanske då från de sista 2 åren, så har Stockholmsbörsen överpresterat väldigt väl mot i stort sett alla börser. Så det är svårt att göra den kopplingen. Jag pratade med docent Erik Lidman här innan om man kunde se någon sån koppling just. Och han sa att det går inte att svara på den frågan. Men vi kan konstatera att Stockholmsbörsen har levererat väldigt hög avkastning. Och ett av skälen, menar han på då, det är ju att, och jag också, det är ju att faktiskt att vi har en väldigt god ägarstyrning i Sverige.
Mm. Och för jag menar, det känns ju logiskt att storägarna, här ännu tydligt att det är process, att det är tydlig struktur på hur man samarbetar i valberedning. Men ungefär i stora drag, hur gör man utomlands då? Är det inte samma sak att storägarna pratar ihop sig?
Ja, jag är ingen expert på hur det fungerar andra länder då. Men som sagt, jag har suttit i valberedning i Finland och jag har också stött på det i Norge. Men som sagt var, det är varje land är unikt och har ju sina traditioner och sin ägarstyrningsmodell. Och det är inte säkert att om man skulle exportera liksom en svensk valberedningsmodell till andra länder att det skulle fungera där med automatik.
Men exempelvis USA, hur gör de, där är typ den största ägaren sätter på plats vilka som ska sitta i styrelsen, eller vet du?
Ja, det är väl där, nu måste jag säga att jag är inte så jätteuppsjungen på det här, men det är ju styrelseutskott som man har där utav oberoende ledamöter som jag uppfattat det, som liksom föreslår nya kandidater och vilka som ska ingå i styrelsen. Så att det är styrelsen, delar av styrelsen själva som lämnar det förslaget.
Mm. Så det är mer demokratiskt sett till ägardelarna som, skulle man kunna säga det, i Sverige?
Ja, alltså valberedningen innebär ju väldigt mycket mer ägarmakt. Ja, men det är att de största, i alla fall de största ägarna har ett större inflytande över styrelsens sammansättning. Man kan ju säga att om man backar tillbaka bandet då, längre tillbaka, så var det ju ofta så att det var kontrollägaren, den största ägaren som liksom la ett förslag på stämman kring vilka som ska ingå i styrelsen. Nu var det den största ägaren som hade väldigt stort inflytande, men introduktionen av valberedningen har gjort att, i alla fall i Sverige då, att ägare nummer 2, 3 och 4 har fått ett större inflytande över styrelsesammansättningen. Men sen ytterst ska man också komma ihåg, det är bolagsstämman som fattar beslutet, det är ingen annan.
Nej.
Det här är ju bara ett beredande arbete som görs. Det är, som sagt, det skiljer sig åt från varje land, så att jag kan inte tala liksom om utomlands, utan man får titta på varje enskilt land och hur det fungerar där.
Mm. En annan fråga, om vi ser på det här, valberedningen har vi i Sverige, vilka utmaningar skulle du säga att ägarstyrning Sverige står inför? Sverige AB?
Ja, jag vet inte om när det gäller ägarstyrning, men vi kan ju konstatera att det är ju väldigt mycket regelverk som dundrar in från EU just nu, som träffar de svenska bolagen, och intentionerna på alla de här regelverken som man lanserar nu, det är ju väldigt goda avsikter som man har från politikernas sida. Och det är liksom, det är väldigt behjärtansvärt allting som görs. Men jag tror också att man riskerar att, drar man på för mycket med regelverk, så kan bördan bli för stor och konkurrenskraft kan tappas i europeiska bolag. Och vi tjänar ju ingenting på att bolag lämnar EU, varken i klimatet eller skatteintäkter blir större om bolagen lämnar. Så att,
men blir effekten att vi blir mer ensade? Ett tyskt bolag och ett svenskt bolag och ett, inte ett brittiskt bolag då, men ett franskt bolag. Det blir effekten av de här EU-reglerna då?
Ja, men alla träffas ju av samma regelverk förstås. Men det som är då, det är att i Tyskland och vi tar Frankrike till exempel, där är det ju, de börsnoterade bolagen är ju enormt stora. Det är enormt många anställda, det är enormt stora organisationer. Och där träffar ju alla bolag över en viss storlek ofta. Men en del regelverk är också det att liksom träffar alla noterade bolag. Och då är det så att i Sverige har vi noterat enormt många bolag som är ganska små också, som träffas av en väldigt hård regelbörda. Och jag tror att det för en initiativtagare till många av de regelverken är ju Tyskland och Frankrike, där har det gjorts väldigt få i IPO jämfört med i Sverige. Och här i Sverige jobbar vi väldigt mycket mer med självreglering. Det har ju varit en framgångsfaktor här.
För det finns ju exempelvis koden om bolagsstyrning i något som finns.
Ja, stämmer. Svensk kod för bolagsstyrning.
Och det är inte en lag, utan det är en praxis man följer, eller?
Ja, det är följ eller förklara. Mm. Så att följer du inte svensk kod för bolagsstyrning, då ska du förklara varför du gör det. Varför du inte följer den helt enkelt.
Och om man
på
bryter,
ett visst område.
Och om man bryter mot den, då är det inte att man går till tingsrätten, utan det är inte en lag på det sättet.
Nej, det stämmer. Utan vi kan ta just när vi pratar om valberedningar, exempelvis huvudstaden då. Där är det ju så att där finns det ju ingen valberedning. Men det finns ju också en förklaring till det. Och det är ju att Lundbergs är ju största aktieägare. Nu har jag inte framför mig exakt, men om det är 88% eller någonting sånt som de äger utav huvudstaden.
Ja.
Och det är klart att då kan man frågasätta om det liksom är värt att ha en valberedning i huvudstaden. Lundberg tycker i alla fall inte att det finns några motiv att ha en valberedning i huvudstaden. Och då beskriver man helt enkelt i en bolagsstyrningsrapport som en del av årsredovisningen.
Just det. Så då är det förklara istället?
Ja, då förklarar man det helt enkelt. Det finns en del bolag som avviker.
Vad intressant. Du, tack för det här samtalet. Nu har du alltså börjat med lite möten här nu inför vårens stämmor. Nu rasslar på med det möten hela tiden här nu, antar jag. Och träffar kandidater och sätter upp uppstartsmöten för alla olika bolagsstämmor inför våren då?
Ja, nej, men det vi gör mycket nu då, det är att konstruera valberedningar. Och sen sätter vi en plan för arbetet inför årsstämman. Och en viktig del av det är att träffa styrelsen i bolagen och samtala med dem enskilt.
Och präglas mycket så här, och just nu är det kronkurs och förra året var det energikris. Så här, dagstempen präglar mycket samtal, eller hur?
Ja, jag själv och Länsförsäkringen är stora... Jag själv sitter ju många valberedningar i fastighetsbolag, och det är klart att den situation som har varit och är där med obligationsförfall, stigande inflation, stigande räntor och de effekterna, det har ju liksom präglat styrelsearbetet i de här bolagen. Så det blir väldigt mycket diskussioner kring det och hur man har hanterat det och liksom vilka förutsättningar man har i styrelsen för att vilken kunskap man har om det här och hur man har resonerat etc.
Och nu byts inte hela styrelsen ut på samma bräde, utan det är ju en kontinuitet om man tar in några nya och några avgår och så vidare. Men märker man att nu är det finansieringsfrågorna som vi måste komplettera ännu mer med i styrelserna då? Är det liksom det som sätter årets tema blir nästan, eller?
Nej, men just att genom att vi är stora ägare i fastighetssektorn, i noterade fastighetsbolag, då, så är det klart att, och det är ett arbete vi började med för flera år sedan, att vi såg att vi vill verkligen säkerställa att det finns en god finansiell kompetens i de här styrelserna, där vi är stora ägare och vill liksom kvalitetssäkra. Och där vill jag också säga det att även om man inte föreslår någon förändring av en styrelse, så innebär ju valberedningsarbetet också en kvalitetssäkring av den sittande styrelsen.
Just det, med de här intervjuerna och just det, års. Men jag bara tänkte på, så när det är högkonjunktur, då har man tid att tänka på helt andra frågor. När det är lågkonjunktur, då är man pressad. Jag tänker då på hållbarhetsfrågorna exempelvis. Märker man liksom att nu handlar det om överlevnad? Känner ni av sådana trender i styrelserna, bland de olika styrelserna?
Ja, men det är klart att liksom är man i en situation där man är väldigt pressad och liksom det handlar om att ska bolaget finnas kvar liksom i sin nuvarande form? Fastigheterna finns ju där, liksom, men finns bolaget kvar eller inte? Det är klart att ESG-frågor kan då hamna längre ner i agendan.
Mm.
Det faller sig naturligt. Men jag vill ändå säga att jag ser en enorm skillnad mot där det var tidigare i bolagen kontra hur det ser ut idag, rent generellt.
På vilket sätt? Alltså, just ja, ESG-frågor eller generellt?
Ja, alltså, jag går ju på väldigt mycket bolagsstämmer exempelvis. Och tittar jag tillbaka liksom för närmare 10 år sedan, då var liksom, pratade man ingenting om det på en bolagsstämma. Sen efter några år så skickar man fram hållbarhetschefen som fick dra några slides om det på en bolagsstämma. Och idag så är det vd som drar det.
Mm.
Helt utan att liksom darra på manschetten och känner att det här är mitt, jag förstår det här, jag kan det här, jag står för det här är en del av vår verksamhet som är helt integrerat.
Och där upplever man väl lite också att tidigare kanske, så, precis den här resan som du säger, att det är mer och mer affärsnytta i det. Alltså det är inte bara något finissa man lägger på, utan det är mer och mer integrerat i verksamheterna.
Mm.
Även i lågkonjunkturer då?
Ja, men absolut. Så är det.
Mm.
Och jag märker ju också det på liksom analytiker träffar med ledningen i bolag i andra sammanhang en årsstämmer också, att det är också mycket mer på agendan på ett helt annat sätt än bara, det räcker att backa bara 5 år tillbaka.
Ja, vad intressant.
Så det är en väldigt stor skillnad.
Det är ju hopp. Stort lycka till med allt jobb du kommer ha nu under hösten med alla konstituerande möten och hitta alla representanter inför vårens arbete. Och jag heter Mikael Lindhök och är kommunikationsstrateg på AP7. Och idag har jag pratat med Johannes Wingborg som är ägarstyrningsansvarig på Länsförsäkringar. Stort tack för att du var med.
Tack så hemskt mycket.